Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till Män visar kuken för mig, podden med Caroline Heiner. Och idag gästas jag av Vanja Hermele som är här för att diskutera kapitlet konst. Som jag tycker är en utmärkt gäst för att hon är doktorand på Stockholms universitet i genusvetenskap. Men har skrivit om jämlikhet, jämställdhet i olika konstvärldar. Som bildkonsten, scenkonsten, filmkonsten i liksom 15 års tid ungefär. Så att det verkar ju vara en utmärkt gäst.
Jag började när jag var 2.
Du började när du var 2 och sen har du legat i fram till det här highlighten av din karriär.
Nu när jag är 17.
Komma hit. Tack för att du är här.
Tack för att jag fick komma.
Och någonting som jag måste ta tag i redan nu, det är att när du sa att när du läste det här kapitlet med konst så tänkte du på Ingmar Bergmans penis.
Ja.
Den måste man ju greppa.
Ja, den måste man greppa. Ja. Ja, det är nog många som har greppat den. jag började tänka på Bergmans penis, Bergmans balle. För att den är ju med i en av hans filmer. Det sägs att den är med i en av hans filmer. Att den ska vara med i ett intro som han har klippt ihop till Persona, filmen Persona.
Ja.
Och den inleds med... alltså, jag måste säga ett ganska dåligt collage, alltså montage. Mm. Alltså ett ganska övertydligt montage. Och med så här farliga saker som en spindel eller...
Skrämmande
saker. Ja, precis. Ja. Det ska vara suggestivt. Och där finns också en bild på en erigerad penis. Och... alla säger att det är hans egen penis. Och det känns ju på ett sätt ganska logiskt. Jag menar, en praktisk lösning är ju bara så här, jag har den, vi tar den. Men jag tänkte på det när jag läste ditt kapitel som ju på ett sätt försöker göra det lite mer komplext det här med den... liksom med den stående penisen eller den erigerade penisen. Men just i den här kontexten så är den ju där som någon typ av hot.
Ja, det är ju superintressant. Det är två saker som är intressanta. Dels att den ska vara med i en fall bland spindlar och liksom annat man kan vara rädd för. Superintressant. Två, även om det är Ingmar Bergmans penis eller inte, att det liksom ändå odlas någon slags myt om att så här, det är Ingmar Bergmans penis är ju också spännande. Att det skulle ge kanske mer värde eller kanske bara bygga på liksom, myten om honom
som demon, regissören och sådär. Ja, men alltså jag har googlat innan jag såg den här bilden själv. Alltså, jo, för det som kanske också ska... Alltså, jag var på Fårö i somras på ett Bergmangårdarna som ett stipendium som är där man får bo i någon av Bergmans stora hus. Han ägde ganska mycket liksom fastigheter på Fårö. Och så, det är ett ganska speciellt stipendium. Och sen så har man möjligheten att få gå runt i hans väldigt avlånga hus. Och det finns någon typ av liksom... det finns någon typ av intresse kring den här just Bergmans penis. Som jag märkte bland de andra stipendiaterna. Att vi pratade jättemycket om Bergmans sexualitet. Det var jättemycket så här... Den här fåtöljen, det är Bergmans runkfåtölj. Mm. Och sådär. Och man kan se en intervju med Lars von Trier, han pratar jättemycket om Bergman som en runkgubbe. Jag tror det här är ganska ogrundat. Men det är ändå intressant att det finns som en typ av pågående samtal.
Precis. Vad är det man gör med Bergman när man liksom pratar om hans penis. Jag tänker mig också då om man ser det som, om han själv vill framställa en penis som något superläskigt eller i alla fall någonting man kan ha en fobi för eller liksom vara rädd för. Vad är det som händer då när man börjar prata om Bergmans penis?
Jo, men jag tror att när vi gjorde det jättemycket, alltså vi unga kvinnliga stipendiater, vi feminister som också var där, när vi höll på att snacka mycket om Bergmans balle, då tror jag att det var ett sätt att liksom också demontera honom. Mm. Att dekonstruera honom och förhålla oss till den jättefallos som han ändå är i film-Sverige och i teatern. Han är ju liksom pappaspöket som alltid är närvarande och som alla förhåller sig till. Ja, nu finns ju också den här Ruben-klungan som förhåller sig till Roy, men det kan ju bli nästa Bergman för oss. Mm. Men den där ständiga närvaron av Bergman som manligt geni. Jag tror att vi som var där var tvungna att förhålla oss till det på olika sätt. Och den här objektifieringen av Bergman på något sätt, eller förmänskligandet kanske, men framförallt liksom detroneringen, ta ner honom från tronen och säga, här satt han och runka.
Mm. Han var också en människa.
Han var också en människa, eller han var lite och hans patetisk eller sådär.
Hans sexualitet var inte finare än någon annan sexualitet.
Precis.
Men det är också roligt att du säger att Bergman är en fall, och så det håller jag med om, och även i lakansk betydelse att han är ju någonting som man inte kan nå upp till. Han är liksom för stor. Mm. Han är sånt där man strävar efter att bli. Det vill säga att han är en fallos, inte bara liksom att han skulle ha en penis. Liksom. Ja. Vilket då skulle verkligen passa bra in i det här med att man åker dit som kvinna i ett avlångt hus och bara, ja, fast han gick ju omkring och liksom...
ja.
Han använder ju inte alla andra saker också. Han hade ju en vanlig penis också.
En vardagspenis.
En vardagspenis.
Och en konstpenis. Men det jag vill bara säga, det som är så speciellt, det som jag tycker är roligt att tänka kring den här, alltså som det är roligt med din bok, för den fick mig att tänka väldigt mycket på just liksom olika sätt att tolka Bergmans penis liksom i persona. För att det är också roligt, för den hänger ju liksom inne på det här Bergmanmuseet på Fårö. Så finns det...
Oj.
Alltså det är inte bara jag som har googlat den här bilden och tagit en stillbild på min telefon, en skärmdump. Mm. Utan museet har valt att ta det där ganska dåliga liksom, introt. Alltså den är liksom, så att säga, ett övertydligt intro, där det verkligen är så här, fullt av läskiga saker. Känns väldigt Halloween, liksom. Buttricks Halloween, om man tänker. Grejer som ska vara läskiga. De har liksom tagit stillbilder från den, så att när man går på Bergmans museum, som jag var på då, på Fårö, så finns det en tavla med den penisen. En bild bland andra bilder såklart, men en del av...
Och vad kan de andra bilderna vara? Det som ska gestalta honom som superfilmmänniska? Eller?
Nej, utan andra bilder i collage. De har liksom gjort stillbilder av det här inledande introt.
Så typ någon bild på en spindel och någon bild på en penis.
Ja. Precis, men jag tycker det är ändå så spännande att av alla saker man kan välja, av alla saker man kan välja att sätta upp på väggen i ett museum, så är den med. Och det är ju kanske för att den är ganska mytomspunnen, just den bilden.
Ja, och om det nu may or may not liksom var Bergmans egna, så hör den väl hemma i hans museum kanske.
Men jag tror faktiskt nästan att det måste vara Bergmans egen, för att han är ju nästan bara intresserad av kvinnor i sitt konstnärskap. Om man tittar på så här behind the scenes-filmer, han bara går runt och håller sina skådespelare i handen. Han är liksom helt fokuserad på, alltså, de kvinnliga skådespelarna. Mm. Sen har han ju massa manliga skådespelare där också, men han är inte tillvänt till dem. Så att jag kan inte se honom... jag är ju verkligen inte en Bergman-expert, liksom, var tre veckor på den här.
Jag kan inte se honom greppa liksom.
Jag kan inte se honom. Nej, jag kan inte se honom ha den diskussionen med en manlig skådespelare. Att hade jag tänkt att vi skulle göra. Däremot kan jag se honom göra det på sig själv.
Ja, så man tänker ju så, den myten man känner till om Bergman, så kan man också tänka sig, han vill liksom penetrera, alltså ha med, vara med i den här...
Hela språket är ju bara genomsyrat av det här.
Persona är ju också en väldigt kvinnlig film, eller liksom, det är två kvinnliga huvudrollspersoner. Att liksom han kanske vill vara med i mixen där, med sin då mest manliga han har på något vis. Ja, är verkligen
Lekmananalys. Ja, det är jättespännande egentligen om man tänker. För att ofta brukar man ju säga det om typ bilder på nakna kvinnor typ i en verkstad, en mansdominerad värld. Så brukar den, alltså den feministiska organisationsteorianalysen av det är att det är en väldigt symbolisk viktig sak att ha liksom nakna kvinnor på väggarna för att det heterosexualiserar den miljön. Annars är det bara män som har med män att göra.
Annars skulle man tänka att alla de här bilmekanikerna var bögar.
Ja, precis. Och sugna på varandra liksom på olika sätt. Så att det är bra att säga så här, men vårt begär är här. Och det sätter vi upp på väggen och det är riktat gentemot kvinnor. Och utifrån det spåret som du har nu då, att han behöver liksom träda in i persona som ju handlar jättemycket om begär mellan kvinnor av olika sort. Såklart, men det är ju en feministisk favoritperson just för att det är sån avsaknad av män och att det är en jättespeciell relation mellan två kvinnor.
Mm. Så om man då ska kasta in lite manlighet så blir det ju i form av...
Ja, det kanske är väldigt verkningsfull. Nej, men alltså, ja. Om man tänker att den ändå inleder. Ja. Jag tycker det här introt är ganska kackigt, men Bergman tänkte nog att det var ganska starkt.
Ja, det får man förutsätta.
Ja, precis.
Att han sen är det också, han är känd som demonregissören och så vidare. Att då en manlig demonregissör också måste visa att han har någonting som faktiskt är skrämmande. Inte bara hela hans liksom, verk och sättet han verkställer på, utan även någonting han faktiskt har. Det är väldigt roligt att det inte har bekräftats också. Att
det är ännu
liksom
bättre.
Ja, det är ännu bättre. Det är verkligen ännu bättre.
Vem kan det vara?
Ja. Men är den erigerad, sa du?
Ja, den är väldigt ståtlig. Jag ska säga att det är en riktigt stilig penis.
Men i ett väldigt potent erigerat... Ja, den är inte så skrämmande kanske på samma vis som slak, om man nu ska få in den i ett sammanhang där man rabblar upp saker man skulle kunna vara rädd för.
Alltså en slak penis, är den läskigare, tänker du då?
Nej, tvärtom. Men tänker att då måste den nästan vara erigerad om det ska vara i sammanhanget. Att
nej, men precis. Det är, exakt. Det är ju sammanhanget våld, tror jag. Mm. Och kraft. Mm. Och fara.
Mm. Nu hör jag bara så här, klick, Google, intro, persona.
Nej, men det kan ju ni göra på det här stället. Kan man ju lägga in olika... Lägg in en bild på Bergmans penis.
Vi lägger in här. En Bergmans penis. Note till klippare. Men det leder mig faktiskt till en tanke som... jag är ju filmkritiker också, så jag har skrivit ganska mycket ändå om manlig nakenhet på film. Så pass att redaktörer är så här, men igen. så här, jag har tänkt på, vad betyder en penis på film eller på scenkonst eller på... Liksom du har ju skrivit om alla de här sakerna. Vad kan en sån symbolisera om man använder sig av... alltså en penis, naken...
Ja, alltså med så många olika saker. Alltså beroende också på hur den gestaltas givetvis och i vilket tillstånd den befinner sig.
Ja. Men om man tar en erigerad, vilket är det man sällan ser.
Mm.
Det är ju minst vanliga.
Ja, alltså jag tror att det är en liten ledande fråga här. Och kanske
jag kände att jag inte tänker. För du sa att den kan symbolisera många saker. Jag är lite inne på att den kan symbolisera väldigt få saker.
Mm. Då börjar vi där.
Precis, så det är okej. Min fråga var inte jättesofistikerad. Men jag är inne på att en kvinno... Nu använder man inte liksom kvinnokön lika ofta, men när man visar en naken kvinna så kan det symbolisera så här oskuldsfullhet, liksom... frihet i konsten, vad som helst. Så här. Men en naken man är antingen potent, skrämmande, alltså det har liksom någon slags här aggressiva värden, eller om den är slak så är det precis tvärtom, att man är sårbar. Det är typ de två grejerna jag tänker att den symboliserar. Erigerad, ja, potent, aggressiv, jobbig, slak, en sårbar, känslig man. Det är typ de två. Men där begränsar jag.
Men det är nog också för att det har med antalet att göra. Jag tycker att man får se väldigt, väldigt lite penisar i
oerhört vår kultur.
Så jag tänker så att då blir det ju... Det har ju lite med antalets betydelse att göra där. Skulle vi se 10 000 penisar, skulle vi se dem i så olika, många olika tillstånd. Och så
menar
som
du
vi ser...
på en och samma gång då? Som jag tänkte först när du sa det, utan att så här, tre penisar på scenen, det betyder någonting annat. Nej, du menar alltså, överlag, alltså, om vi exponeras för
exakt,
fler.
Exakt.
I konst, olika konstformer.
Ja, men man får ju aldrig se den, eller hur? Den
Nej,
är ju
den
liksom
är
alltid
frånvarande.
Närvarande, men liksom, man får aldrig se den... Jag egentligen jävligt oklart. Jag har ju sett hela Game of Thrones. Jag fattar inte ens varför jag har gjort det, ärligt talat.
För att men, det är superhärligt.
Ja, men, ja, men jag är liksom inte fantasy. Jag är mer så här reality-tv-grej. Så att det där är verkligen så här min motpol. Men jag väntade jättelänge på att få se en penis. Och jag, som jag minns det, så har jag bara sett en penis. Och det var när två män skulle ligga med varandra. Och då var den inte ens erigerad. Mm. Alltså, det kan vara så att jag missat. Hör av er om ni har sett fler penisar.
Ja, jag vill minnas att man har sett lite så här slaka gubbar i något så här horhus, som Littlefingers horhus. Men då har de ju liksom bara varit rekvisita, bara för att visa att så här, här pågår hor. Men så då har de bara fyllt liksom någon slags utfyllnad sådär, bara för att visa att det här är ett riktigt så här nasty ställe.
Ja, men precis. Men liksom ration, om man tänker så här, ration bröst versus penis är ju liksom, den statistiken är ju...
Ja, den är ju galen.
Det är ju liksom 10 000 par bröst, liksom 20 000 enstaka bröst.
Jag gillar att du sa penisen är ständigt närvarande, men aldrig syns. Och där finns det ju tre exempel, tänker jag bara spontant. Enucken.
Just det.
Ständigt närvarande. Mm. Men man, den har man ju aldrig... Eller den, avsaknaden av framträder ju inte naturligtvis. Theons kuk blir ju avhuggen. Eller liksom han förlorar ju den. Oj, spoiler! Spoiler alert!
Det är nog lugnt.
Men det får man ju heller aldrig se. Utan det är ju naturligtvis antydigt att han har den.
Ja, så är det Grey Worm också.
Ja, precis. Och så tredje Grey Worm som också bara är... Det finns ju till och med en sexscen. Och jag menar, med herregud, kan man liksom göra en drake så borde man ju kunna, alltså på något tekniskt vis kunna visa en, hur en liksom så kallad nullo ser ut som inte har någonting. Men nej, men så de är ju närvarande liksom, både i prat och sådär, men syns ju aldrig. Jag förstår att min fråga var ledande. Kan du minnas någon scenupplevelse där det funnits en naken, där det funnits en penis?
Ja, gud, alldeles nyligen såg jag ju en penis.
Cool.
Det var den här Sebastian Hartman på Dramaten som heter, jag säger liksom alltid fel, om det är huset vid nattens ände eller huset vid vägens ände.
Okej, men ändå någon slags nu, i nutid,
i nutid
penis på Dramatens scen ändå.
Stora scen.
Ja, stora scen.
Och den, men det ska jag säga, det är väldigt Tyskland. Alltså, tysk teater ska ju alltid ha blod, alltså allt som blod och sex och gärna typ skum och vatten och slem. Alltså, det ska vara riktigt gory.
Blir man lite sugen på tysk scenkonst?
Ja, men man tror inte det. När man säger så här, tysk teater, tänker man så att det är något liksom
ganska strikt.
Strikt och liksom, vad ska man säga, typ statistiskt framställt liksom, typ så. Men det är tvärtom. Det ska vara så mycket, det är alltid blod.
Symboliserade den här penisen någonting i denna pjäs?
Nej. Men den var gestaltad, minns jag, som alltså absolut neutral, skulle jag säga. Och den här skådespelaren kom fram och satt på huk vid scenkanten. Så att det var också ganska bjussigt, om man tänker liksom kroppsligt. Det var liksom inte så här står jag och liksom...
Eller här springer jag förbi.
Nej, det sprangs inte förbi.
Det var verkligen menat att...
Ja, alltså, jag satt liksom
med lite... all önskvärd tydlighet, det här är en naken man.
Ja, precis. Precis. Men, och det kanske var det att jag blev så förvånad över det, så att jag minns alltså inte riktigt vad den scenen handlade om.
Nej, men för det leder mig också till en grej. När män visar sig nakna på duken, nu har jag redan formulerat den här frågan ledande tidigare, men okej, min uppfattning är ju också så här att det finns vissa filmer som verkligen har en stor Hollywood-skådespelare som visar sig naken. Det blir ofta en grej, alltså antingen att det ska betyda någonting eller att de liksom hyllas för sitt mod. Du kanske hade andra tankar kring när då liksom, när det liksom är en grej, en stor, man nästan så att filmen lanseras med att det kommer finnas en naken. Så jag tänker på kanske så här Shame med Michael
Fassbender. Jag tänkte just på hans
penis.
Ja, men ja, exakt.
Det är svårt att inte göra det.
Alltså, han är ju snygg. Men... ja, men vad betyder den i shame då?
Nej, men i shame så ska man visa att han är ganska så här köttig, liksom en ganska köttig film. Han är ju sexberoende eller så här porrberoende snarare. Mm. Och jag tror att man ska visa också en viss sårbarhet hos honom, för att han, i och med att han har det här porrberoendet, så kommer han aldrig nära någon människa. Och så vidare. Så att nu tillbaka till min tes om att det bara kan betyda sårbarhet om den är slak eller liksom potens. Och här är det ju hans sårbarhet man vill åt då. Den visas ju bara så här i förbigående. Han bara går förbi kameran liksom, med den. Men det är väl inte det perfekta exemplet. Men till exempel Viggo Mortensen, naken i två filmer. Men i alla fall en...
Missat
hans penis. Eastern Promises.
Jag såg den filmen.
Naken i ett slagsmål, en slagsmålscen.
Ja, just det.
Den ultimata sårbarheten. Mm. Alltså slåss naken.
Men där kombineras ju våld och sårbarhet då. Ja. Alltså dina två...
Ja, eller hur? Precis. Det blir... Och han är ju naturligtvis slak när han slåss. Det får man ju påpeka.
Och det hade varit så kul om han inte hade varit där.
Ja, herregud. Vilken en så kallad mindfuck, verkligen. Mm.
Och sen då hade blivit ganska hotfullt, tror jag. Alltså det hade blivit så jävla
då hade spännande. Han åkt på ännu mer stryk. Alltså för att han hade varit så, han hade liksom visat att han, att här fanns potens.
Det hade varit en helt annan film,
en helt
tror jag.
Annan film. Visats på helt andra liksom, bio. Nej, men och han är väl en av de som har hyllats liksom för ett mod att visa sig naken. Stellan Skarsgård får höra, Alexander Skarsgård får ofta höra att de är så härliga för att de inte har något problem liksom med att visa sig nakna och sådär. Det får ju inte kvinnor höra naturligtvis. De riskerar kanske inte lika mycket för att de visar sig nakna. Eller,
Nej, men jag tänker att... alltså jag tänker att... Alltså, när kvinnor i Hollywood får höra att de är väldigt, väldigt, väldigt modiga, det är ju när de, till exempel när Nicole Kidman hade en lösnäsa på sig och blev ful, som Virginia Woolf, eller när någon, när Charlize, vad heter hon?
Ja, Theron, när hon chockar till sig.
När hon blir chock, men herregud, vilken jävla risk.
Och det blev ju en Oscar.
Risk.
Båda de fick en Oscar.
Jag vet, båda de fick en Oscar. Var det inte någonting också med... Monster Ball, jag kommer inte ihåg, skitsamma. Men båda de här två exemplen är så här, man får en Oscar för att man har riskerat, man har satt det ens högsta valuta som kvinna i Hollywood, nämligen sin skönhet, at risk. Och att det ses som så fruktansvärt modigt och Oscars, vad ska man säga, värdigt, har ju att göra med, tror jag också, så här, hur man ser på kvinnors kroppar i Hollywood som valutan, alltså som det som du kan använda dig av, alltså båda de här skådespelarna vi pratar om tycker jag är fruktansvärt bra skådespelare, men de har ju också kravet på sig att vara liksom enormt vackra liksom, och skönheter på sig. De skulle ju kunna vara toppfotomodeller också. Mm. Jag menar, Charlize var väl...
Ja, hon har ju förflutet som modell.
Som toppmodell.
Men precis, det ändå handlar om modet att våga, om man nu pratar om blickar igen, alltså gazes, så modet att ses med en gaze, att man uppfattar dem som fula.
Jag vet.
Det är modigt. Medan män som visar sig nakna får ju ofta verkligen hyllas liksom, för att, ja men deras mod.
Men då tänker jag så här, att...
Om det då korresponderar, liksom, om kvinnorna riskerar sin skönhet, så riskerar männen, vad då, när de är modiga?
Ja, men jag tror att de riskerar, jag tror att de riskerar i sin nakenhet, om den är slak, att de också riskerar att visa sig sårbara. Mm. Alltså om man nu bygger vidare på din teori. Så tror jag att det, alltså det finns någon typ av osäkerhet och osäkert moment som den här nakenheten betyder för män. Att de också liksom äventyrar det som är deras hårdvaluta, som jag antar är då styrka, liksom aggression eller maskulinitet på olika sätt. Så att där skulle man kunna säga kanske, alltså det är lite tunt eftersom jag inte har sett de här exemplen. Men nu, jag försöker hjälpa dig med din jag försöker vara en understödjare. Ja. Jag är en understödjare nu. Så tänker jag kring det som du berättar, att att när kvinnor blir liksom uppmärksammade för att de är så sjukt modiga, så har de så att säga begått ett litet harakiri på något sätt, och att det kanske är något liknande då kring mäns nakenhet.
Mm. Det finns... kan ju alltid göra den comebacken. Nu Charlize riskerade väl mer eftersom hon faktiskt la på sig, medan Virginia, alltså medan Nicole Kidman hade en lösnäsa. Så den kunde hon ju ta av. Liksom. Men båda återgick ju till sitt normala utseende, vilket man visste att de kunde göra på något vis. Männen kan ju inte så här, ja, fast nu är min penis större. Eller, de har ju visat det de har och så är det punkt där. Mm. Alltså, de kan väl vara modiga på så vis, antar jag, att de har visat sitt allra naknaste jag och så ser det liksom ut.
Ja, men jag tror att det är återigen det där. Man brukar prata om liksom, vad antal, alltså vad minoritetssituationen gör liksom med hur vi läser saker. Man tänker liksom just det här, vilka läsningar vi gör. Alltså hur man läser kvinnliga chefer till exempel. Om det bara finns, nu är vi ju lyckligtvis lite längre fram i tiden, så att nu finns det ju väldigt mycket olika kvinnliga chefer på olika positioner och olika branscher. Men förr i tiden, när det var väldigt få kvinnliga chefer, så var det väldigt lätt att generalisera om dem, för att det fanns så få.
Mm.
Och att skulle det finnas en mångfald av kvinnliga chefer, så skulle man kunna göra massa olika läsningar. Och där tror jag att det blir lite samma sak med den här nakenheten. Att är det liksom så fruktansvärt ovanligt? Jag menar, om vi tittar på The Deuce, liksom hur mycket kvinnlig nakenhet och hur mycket manlig nakenhet har vi verkligen fått se i en tv-serie som handlar om prostitution? Alltså egentligen borde man ju bara sett så jävla mycket nakna män. Mm. Alltså så fruktansvärt mycket nakna män. Åtminstone lika många nakna män som samlag i serien. Och det, så är det ju inte. Så att någonstans har man lyckats göra en konstruktion där man inte får se män nakna på samma sätt. Och då tror jag att man hamnar i den här typen av förenklingar, eftersom det finns så få. Så att det blir som, lite som du säger då, sårbart eller aggressivt. Det är liksom den, och det är ju också då i relation till slak och hård typ.
Mm. Precis. Nej, men nu fattar jag vad du menar också med antalet penisar.
Ja.
Nej, men ju fler sådana skulle visa ett större spektrum. Liksom, av, alltså penisen skulle få mer... den skulle bli mer komplex, helt enkelt, när den visas upp. Har du fått någon dick pic någon gång?
Ja, alltså... Nej, men alltså det, ja, alltså det närmaste jag har kommit en dick pic, det är att folk har lagt konstiga ord på Wordfeud. Du vet, såna lite
ekivoka.
Ja, men lite så här dubbeltydiga, så här banka och pulsa och så här. Det är typ, det är min närmsta. Men jag menar, om sanningen ska fram, så är det så här, jag tycker att någonting kring konceptet dick pic har skiftat sen den här MeToo-kampanjen som ju pågår just nu, och som när folk lyssnar på det här kanske är helt irrelevant, förhoppningsvis inte. Men det är intressant att se vad som händer senare. Men jag känner så att om man sätter liksom dick pic i det liksom continuum av liksom sexistisk kommunikation till kvinnor, så, eller sexuella trakasserier. En dick pic är ju sexuell trakasseri om den inte är önskad. Så är lagen. Alltså den som blir utsatt för en dick pic bestämmer själv, avgör själv om så här, det här var önskat eller inte önskat. Och lagen har ju en jättestor lucka i sig, för att den kräver att vi ska kunna kommunicera med varandra om vad vi önskar och vad vi begär av varandra. Och där är vi ju inte idag. Och det gäller samtycke, där kräver den också lagen att vi ska kunna säga så här, ja, jag vill. Just nu är samtyckeslagen så att den kräver att man säger ja, jag vill, genom ord eller handlingar. Och jag tror att det är jättenödvändigt att vi börjar prata om sådana här saker för att kunna liksom, kunna skydda oss mot allt skit helt enkelt. Och förhoppningsvis kan så här, en kampanj som MeToo eller det här som var för massa år sedan som inte pratade om det bidra till det där språket som krävs. Så att jag tycker just nu upplevs som att, jag menar de här dickpixen som skickas till förbundsordföranden i fotbollsförbundet, det är ju liksom inte några, det är ju inte någon, det är ju inget annat än någon typ av makt och våld. Där är det igen Bergmans penis, alltså hotet. Mm. De ska ju kunna skicka bilder
på... Nej, de är inte skickade i uppvaktningssyfte.
Absolut. Nej, nej. Sen så. Finns det ju jättemånga bilder som är det. Och det är jag ju verkligen en stor förespråkare för. Att skicka, jag menar, ha så mycket kul man vill. Men då måste man verkligen vara säker på att det landar i god jord.
Men förstod jag det rätt? Du sa att du tyckte att det har sett något litet så här skifte i diskussionen kring dickpick.
Ja, alltså... Jag tror...
Eller mer bara att man pratar om dickpics som...
Nej, men jag tycker att jag har sett ett litet skifte i att det finns ju någonting som pågår nu under den här liksom, hashtaggen MeToo som visar på alla på den mångfald av liksom ansikten som sexuella övergrepp har. Att det kan vara allt från liksom, den här klappen, den här kommentaren, den här penisbilden eller liksom grövre saker, och det tycker jag är en stor vinst med liksom den flodvåg av vittnesmål som man hör nu, är att förhoppningsvis kan man synliggöra att de här sakerna hänger ihop. Det finns liksom en viss det är liksom olika noder i väven, men det är en väv av ett beteende som vi måste liksom kasta av oss på olika sätt. Och där upplever jag som att just nu, i denna stund när vi sitter här, så har vi upplevt som att det finns saker idag som vi skulle säga så, det här är inte okej. Okay, som vi för 3 veckor sedan sa så här, ja men det är lugnt. Det är lugnt att den där killen sitter i den där juryn för, ja men ja, jag vet att han var lite anmäld och sådär, men så. Nu känner jag så att nej, nu skulle inte det vara lugnt. Så det skiftet har hänt tycker jag. Att det har mer kommit upp till ytan där vi kan... Där det är tydliggjort att det är inte lugnt och att det är inte ett undantag, utan det här är ett systematiskt problem som vi har i vårt samhälle och som vi måste befria både män och kvinnor från. Så att vi faktiskt kan liksom ha kul tillsammans och liksom skicka mycket bilder av nakenhet som helst. Alltså om vi är säkra på att det landar i rätt stämning.
Väl, ja. Ja. Tror du att fler penisar på film och på tv kan bidra till någonting positivt?
Ja, alltså jag tror det. Alltså det är ett samtal man inte trodde man skulle ha när man klev upp på morgonen. Nej, men jag känner så här att jag tror det, för att jag är för det jag tror. Jag är för att en mångfald av bilder. Jag är för en mångfald av liksom kvinnoroller, jag för en mångfald av mansroller, jag för en mångfald av hur vi ser kroppar och vilka kroppar vi ser. Och så jag tror att det skulle kunna hjälpa till med den här generaliseringen som liksom de här två tolkningarna du har. Jag tror förhoppningsvis du eventuellt skulle kunna få fler tolkningar om man såg liksom en penis i varje avsnitt av The Deuce, I don't know.
Ja, den mångfacetterade penisen. Nej, men jag tror ju att de här tolkningarna...
Den månghövdade penisen.
Jag tror att de här tolkningarna som jag har, ytterst få då två, nej, men det är ju bygger på att vi ser så få, så att det är i de här två sammanhangen.
Ja, men jag tänker också så här, hur porträtteras män egentligen också på film? Alltså alla filmer handlar om män, men hur porträtteras de egentligen? Finns det så mycket annat än de här två benen som du har identifierat.
Erigerad eller slak i personlighet. Och, även i personlighet.
Ja, precis.
Ja.
Har du sett att det är en enorm kaktus bakom dig?
Fet.
Den är liksom så planterad där.
Den är för att du ska få associationer och prata fritt.
Det känns verkligen så här. Freuds soffa.
Ja, det är Bergman som har satt dit den där, sägs det. Men det har inte bekräftats. Vanja Hermele som har varit min gäst idag. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av dina penistankar och Bergman-tankar till Män visar kuken för mig, podden som också är en bokcirkel. Tack så mycket.
Tack själv, det var underbart. Mm.